Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Fader, du har visat oss barmhärtighet och gett oss rätt att bli Guds barn genom tron på din son Jesus Kristus, vår frälsare. Lär oss nu att också leva som Guds barn, så att vi gör gott mot alla människor. För du är allas vår skapare, och du har haft möda med varje människa, och du har sänt din son som frälsare för alla. Amen. Så nu har vi kommit fram till det femte budet i vår serie predikningar över katekesens huvudstycken, som är buden, trosartiklarna och så Herrens bön. Och budet lyder: du ska inte mörda. Och vad betyder det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte skadar vår nästa till hans kropp eller håller honom lidande, utan hjälper honom i all nöd. Det är förklaringen i lilla katekesen. När det en gång var allmän värnplikt i Sverige, då fanns det kristna som vägrade att göra vapentjänst. De vägrar värnplikten med hänvisning till det budet: du ska inte mörda. Så de uppfattar budet så att det gällde överheten och krigsmakten, och så ville de inte göra sig delaktiga i det, och ville inte bli soldater. Nu har vi ju inte allmän värnplikt, men jag tror att många kristna idag skulle tänka på ungefär samma sätt, att det är förbjudet att för kristna att vara soldater, för det kan ju innebära att man i krig måste döda människor. Men det här är en missuppfattning av det här budet. Om man tror att soldater som är satta att försvara sitt land inte får använda sina vapen i skarpt läge. När vi behandlade fjärde budet, då sa vi att överhetens auktoritet var härledd från föräldrarnas auktoritet. Barnens utbildning till olika yrken och familjernas behov av skydd mot våld och övergrepp, det är exempel på saker som enskilda familjer och enskilda familjefäder inte kan sköta själva. Landets styrelse och myndigheter har växt fram ur familjernas gemensamma behov att sköta sådana uppgifter. Och det är ur familjernas behov och föräldrarnas auktoritet som också landets krigsmakt är härledd. Så uppgiften att sköta försvaret, att skydda befolkningen, det är ju ingen uppgift som var familj kan sköta själv. Överheten kan föra rättfärdiga krig i det stora sammanhanget på samma sätt som familjen har rätt att skydda sin egendom och sina liv i det lilla. Och allt det här, det är tillämpningar av det fjärde budet. Och vi talar om det då. Och i lydnad för det fjärde budet så kan kristna med gott samvete komma och dra på sig uniformen när inkallelseorden har kommit, för att skydda sitt land, för att skydda sin familj, för att skydda sina anhöriga. Utan det femte budet, det gäller något helt annat. Det gäller hur vi som privatpersoner ska, hur vår relation till våra grannar ska vara, hur vi ska förhålla oss till vår nästa. Och budet skyddar vår nästa, andra människor, för vår hämnd, vår ilska, vår smärta. Och det är ju lätt hänt att vi blir frestade till brott mot femte budet. Och femte budet är högst angeläget för oss att studera och tänka efter och meditera över. För djävulen kan lätt använda en svag punkt hos oss, nämligen att vi vill ge igen om någon har gjort ont mot oss. Världen är som den är, och vi måste leva bland människor som gör oss illa. Och när någon gör oss illa, så blir vi fientliga mot de människorna. Och det är själva mekanismen bakom brott mot femte budet. Och det femte budet är till för att skydda vår nästa från lidande och kroppsskada. Det femte budet innebär att vi inte ska tillfoga någon människa något lidande på grund av orättvisor som de har utsatts oss för, även om vi tycker att de har förtjänat sånt. Och även om man inte hämnas en oförrätt med att döda någon, så kanske man i sitt inre önskar någon att någon vore död. Och det är också förbjudet i det femte budet. För mord, det börjar i hjärtat. Och skulle allt ont som man önskar sina ovänner inträffa i verkligheten, då skulle de ju inte överleva särskilt länge. Och eftersom vi är sådana av naturen att ingen tål en oförrätt från någon annan, så vill Gud ta bort det inom oss här inne som gör oss förbittrade på varandra. Han vill att vi ska alltid ska tänka på det här budet. Han vill att vi ska jämföra våra gärningar, våra hjärtan, med den vilja som han har uppenbarat i det här budet. Och med förtröstan på honom så ska vi överlåta alla förorätter, all orätt som vi får lida, det lämnar vi bara över till honom. Vi ska inte ta hämnden i egna händer, utan vi ska överlåta hämnden åt Gud. Och sen kan våra ovänner gräla och vara arga på oss bäst de vill. Gud vill inte att vi ska svara med samma mynt. Och på det här sättet så vill Gud att vi ska lägga band på vårt humör, att vi ska vara fridsamma och vänliga i våra hjärtan. Och det gäller särskilt de som ger oss anledning att vara arga. Och vilka är det? Vilka är det som ger oss anledning att bli arga? Ja, det är ju våra ovänner, fiender. Ja. Och budet i om man säger bara till ordalydelsen, så det första det innebär det att vi inte bokstavligen eller handgripligen ska utsätta någon för lidande eller kroppsskada. Man ska inte råda och övertala någon att göra något sånt, och man ska inte hålla med och samtycka till att vår nästa blir skadad på något sätt. Och sen är det också hjärtat. Vårt hjärta ska inte vara fientligt inställda mot någon. Och vi ska inte önska någon olycka eller motgång på grund av att vi har blivit förargade, på grund av vår vrede eller vårt hat. Så du ska inte vara förbittrad mot någon, och i synnerhet inte mot dem som önskar dig ont, i synnerhet inte mot dem som vill skada dig. Vilka är det? Dina fiender. Så budet har Gud satt för att skydda våra ovänner. Gud har satt det här budet för att skydda våra fiender från oss, för att vi inte ska ge igen för det onda som vi har blivit utsatta för. Så det är ju inte våra bästa vänner Gud vill skydda med det här budet i första hand. För vem vill göra sina bästa vänner något ont? Så det är den ena sidan av saken, den ena betydelsen av det här budet. Och så kommer vi till nästa också, för myntet har två sidor. Så det är inte bara den som aktivt handlar och gör ont mot sin nästa som bryter mot det här budet. Det är också den som skulle ha kunnat göra något gott, förhindra något ont, försvara, skydda eller hjälpa sin nästa, men som inte gör det. Så jag tror vi hade ett exempel när vi talade om katekesen, någon som stannade en bil ute, det var någon som hade fått motorstopp ute i vildmarken i sträng kyla. Hur ska man göra? Ska man hjälpa eller inte? Om du har möjlighet att ge någon varma kläder men inte gör det och han sen fryser ihjäl, då är det ju du som är skuld till det. Om du har haft möjlighet att ge en hungrande mat men inte gör det och han sen svälter ihjäl, så är det ju din skuld. På samma sätt om du vet att någon är oskyldigt dömd och du vet hur du skulle kunna rädda honom men inte gör det, ja, då är det ju du som har dödat honom. Så du är delaktig i deras stöd därför att du inte har visat kärlek och därför att du har underlåtit att göra det goda som kunde ha räddat den personens liv. Och det är ju därför Gud med rätta kallar dem för mördare, som har låtit bli att ge råd och hjälp som kunde ha räddat när livsfara hade hotat. Så, och Gud ska, som Kristus säger, döma dem strängt i den yttersta domen. Jesus säger så här i Matteus 25 kapitel vad de ska få höra för ord på den yttersta domen: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Det vill säga, ni skulle ha låtit mig och de mina dö av hunger och törst och kyla. Ni skulle ha låtit mig förgås i elände, duka under i fängelse. Och kan man kalla dem som gör sånt annat än mördare enligt det femte budet? Så även om de inte direkt har skadat någon, så beror ändå på dem att deras nästa har råkat ut för olycka eller går under av elände. Och därför är det Guds uttryckliga vilja att vi inte ska låta någon människa drabbas av något ont, utan visa vår nästa så mycket kärlek och omsorg och godhet som vi bara kan. Och det här gäller i synnerhet våra ovänner, våra fiender. Så att handla gott bara mot sina närmaste och sina vänner, det är en obetydlig hednisk dygd, som Jesus säger i bergspredikan. Jesus säger i bergspredikan det, och han manar oss att göra gott, och särskilt mot våra fiender. Så här har vi kommit till kravnivån på vad Guds Gud vill med det femte budet: älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni min himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda, han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Och med de orden så påminner ju Jesus oss också om det första budet. Gud är vår Gud. Gud är vår himmelske far, som alltid är redo att hjälpa och skydda oss. Och han vill att vi ska vara goda, han vill att vi ska göra goda gärningar, att han vill att vi ska visa fridsamhet och tålamod, och då särskilt mot dem som förtjänar det allra minst. Så han vill att vi ska göra gott mot våra fiender. Och när vi tänker på det, då förstår vi ju att vi har fullt upp att göra. Vi har hur mycket arbete som helst. Vi har hur många goda gärningar som helst att göra. Och när vi jämför våra gärningar och det liv som har passerat med det femte budet, då får vi skämmas. För genom livet så har vi ju fått många tillfällen serverade att hjälpa människor, tillfällen som vi inte har tagit. Och därtill så är det ofta som vi har blivit verkligt förargade på de som har gjort ont mot oss. Ja, till och med så att vi har önskat dem motgång, bekymmer och olycka. Så ser vårt liv ut. Men nu är det så att allt det här som har passerat, det får vi lägga bakom oss och lita på att inget av det här kommer att nämnas på domens dag. För Jesus har frälst oss från våra synder. För Jesus har frälst oss från alla synder mot det femte budet. Och hur har Jesus frälst oss? Jo, han frälste oss först genom att hålla det femte budet på ett fullkomligt sätt i vårt ställe. Han är vår ställföreträdare. Och vi läser i evangelierna hur man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Och så hör vi honom på korset be för sina fiender och säga: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så heter det i första Petribrevs andra kapitel: han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. Det är så Gud vill att vi ska göra. Inte svara med samma mynt när människor gör ont mot oss. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och den sista versen här visar ju att Jesus frälste oss från alla våra synder genom att dö för våra synder. Och nu kan vi som förlåtna Guds barn vända tillbaka till det femte budet och se det i ett nytt ljus. Det femte budet visar oss hur vi ska tacka Gud för hans godhet och frälsning. Genom att vårda våra egna liv och vårda vår nästas liv, vem den är. För det heter: detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Jesus, att du uppfyllt buden i vårt ställe. Och att du gett oss din rättfärdighet så att den gäller för oss inför Gud. Vi tackar dig för att du gav ditt liv för oss, för att vi skulle gå fria från straff. Du har gjort så oändligt mycket gott för oss utan att vi har förtjänat det på något sätt. Hjälp oss att göra gott mot våra medmänniskor, och speciellt mot dem som inte förtjänar det, så som du lär oss i dina bud och så som du har visat med ditt exempel och dina gärningar. Amen.